gör det inte så himla krångligt egentligen. Det är väl mitt budskap. Utan försök titta på vad har vi idag? Och vad kan vi skruva på och ändra på? Det handlar ju mycket om vanor.
Välkommen till det 15:e avsnittet av SLA-podden. SLA, det står för Swedish Learning Association, som är ett nätverk för lärande och förändring. Och jag heter Ulf Söderberg. I det här avsnittet ska det handla om varför så många chefsutbildningar inte ger ett önskat resultat och hur man bör göra istället. Jag arbetade tidigare på Arbetsförmedlingens utbildningsavdelning och där var vi delaktiga i att ta fram utbildningar för chefer. Det var inte sällan ett Sisyfos-arbete där utbildningarna hela tiden gjordes om eftersom de sällan lyckades utveckla de chefs- och ledarkompetenser som man önskade. Jag vet att Arbetsförmedlingen inte är ensam om att söka efter insatser för chefer som ger dem resultat och den kompetens som verksamheter behöver. Den perfekta chefsutbildningen finns antagligen inte, men det finns bättre och sämre upplägg. Om bristfälliga chefsutbildningar och vad som krävs för utveckling av chefs- och ledarkompetenser blir föremål för en debatt på Dagens Nyheter i våras. Två forskare menar att chefer och ledare inte utvecklas bäst genom att gå på kurs. Istället fordras det förutsättningar för ett lärande som integrerat i vardagens görande. En av de forskarna var Gunilla Avby som är gäst i det här avsnittet. Välkommen Gunilla. Du kan väl börja med att presentera dig och vad du gör.
Tack. Kul att vara här. Ja, vad gör jag? Jag finns vid Stockholms universitet där jag är docent i pedagogik. Och jag har en forskningsinriktning som går mot det organisationspedagogiska hållet. Då, så att jag tittar och studerar och undervisar kring arbetsplatslärande eller lärande i arbetet. Jag finns också som forskare vid högskolan i Jönköping där vi har en del pågående forskningsprojekt. Jag har funnits där i flera år där vi tittar på lärande också i olika organisationer och verksamheter.
Första frågan är så här. För att avgöra om en chefsutbildning är bra eller mindre bra så måste man ha formulerat vad den ska leda till. Alltså vad som är en bra chef. Så, vad är en bra chef?
Mm. Ja, det är ju ingen lätt fråga inte. En chef, det är ju en formell position. Och ibland så blandar vi ihop det här med ledare. Man kan ju liksom använda de här lite synonymt. För mig är chef en formell position, men en chef behöver också vara ledare. Och egentligen så finns det ju fyra centrala chefsuppgifter skulle jag säga. Det är ju leda medarbetare, kontrollera verksamheten, styra men också utveckla medarbetare. Och två utav de här uppgifterna, arbetsuppgifterna, de länkas ju mer samman med chefskapet. Det här med att kontrollera och styra. Medan de andra två är minst lika viktiga, att leda och utveckla medarbetare. Och om jag ska försöka svara ändå på din fråga, vad är en bra chef? Då tänker jag mig, är en bra chef är en som är sig själv. Att låta ens personlighet få genomslag i ledarskapet. Alltså inte vara någon annan. Inte tänka sig att nu ska jag gå en kurs i karismatiskt ledarskap. Och så ska jag bli den här karismatiska ledaren. Det tror jag blir tokigt. Utan jag tror att den egna personligheten måste få liksom genomslag. Och då är det viktigt att påtala och liksom markera att då handlar det om personlighet men inte det privata. Så att man drar gränsen där.
Det finns ju många företag som erbjuder chefs- och ledarkurser och som chef har man ett stort utbud att välja bland. Vad är det som en typisk chefs- eller ledarutbildning kan utveckla eller inte utveckla?
Och du har svåra frågor här och det beror väl lite på vad är det som man ska utveckla då? Och är det ledaregenskaper eller är det chefsegenskaper eller vad jag ska säga då, eller chefsuppgifter? Så jag tror mycket beror på det liksom. Vad är syftet? Jag tror att man måste verkligen fundera över det här syftet. Varför ska man gå den här kursen eller utbildningen? Vad ska den här nyvunna kunskapen vara till för? Och hur ska den gagna mig som chef och ledare? Och hur ska den gagna verksamheten? För jag tänker att all kompetensutveckling, även ledarskapsutveckling eller chefsutveckling, ska ju ha sitt ursprung i verksamheten. Så jag tror att just det här syftet är superviktigt att fundera på. Sen tror jag också, om man har valt det själv, om man liksom känner själv behovet eller om man är ditskickad till den här chefskursen då, det tror jag också påverkar jättemycket. Vi har sett då i vår forskning att om utbildningen eller kursen är sanktionerad av högsta ledningen så ökar liksom motivationen. Det legitimerar deltagandet då. Och det kan ju vara så att man känner sig lite utvald, lite speciell, någon som ledningen vill satsa på. Och det påverkar ju också motivationen att delta. Så jag tror att liksom tänka efter, vad ska den vara till?
Har du i din forskning sett att om det finns några generella egenskaper som högsta ledningen vill se hos sina chefer? Finns det någon arketyp för hur en typisk chef ska vara?
Nej, det kan jag inte säga att jag har sett, utan... Alltså trender, det är ju väldigt trendkänsligt skulle jag säga. Jag menar, ett tag så var det här karismatiska och sen var det coachande eller det kan heta transformativa ledarskapet. Det är mycket sådana här trender som går. Och det är väl det jag menar här inledningsvis, att liksom man kan dra ut nyttiga delar i olika trender eller vad jag ska säga då, men att vara sig själv, det är nog det viktigaste. Sen bygger ju, alltså alla verksamheter har ju någon form av ledarskapsfilosofi, fast den är inte alltid så känd eller så uttalad, men det finns ju antagande på hur man tänker sig att en chef och ledare i den här verksamheten ska vara. Så där tror jag att många organisationer behöver jobba mycket med det. Att fundera över vad är det för antaganden som vi har hur en bra chef eller ledare ska vara. Det tror jag inte att man är så medveten om alla gånger, utan återigen då, man hoppar på trender, man använder väldigt mycket ord, begrepp som man har sett någon annanstans kanske. Man kanske har arbetat med det i organisationen, men det är inte alltid det så känt vad det som ligger bakom de här orden som man använder.
Min erfarenhet är att ofta det är en liten grupp inom organisationen som suttit länge och vridit och vänt på orden, men sen har svårt att nå ut med dem vad de egentligen betyder.
Ja, precis. Det håller jag med om, att det är väl ungefär, det är väl det jag har sett, så jag kan inte säga att det ska finns något särskild chefstyp som alla vill ha.
I debattartikeln från i våras sa du och din kollega att skicka chefer på kurs kanske inte ger så mycket, utan att det krävs andra insatser. Mm. Och då främst att utveckling måste ske i jobbet, man behöver tid och forum för dialog med kollegor och medarbetare och utmanande arbetsuppgifter. Kan du utveckla det här resonemanget?
Mm. Och då vill jag ju direkt säga att jag menar, en kurs eller en utbildning kan ju ge en hel del. Alltså, återigen då, det beror ju på vad är syftet och behovet och så. Men det vi menar här då är ju att mycket mycket, det allra mesta, och det visar ju forskningen, det allra mesta av lärandet sker ju i vardagsarbetet eller på fritiden. Och mycket av lärandet, det sker ju utan att vi är särskilt medvetna om det. Lärande är ju ett bihang till all mänsklig aktivitet. Och om man då skickar någon på kurs så, och sen så kommer den här chefen, ledaren, tillbaka till sin arbetsplats, upprymd, massa inspiration, kanske nya verktyg som man har fått på den här utbildningen och kursen. Men så finns det inga organisatoriska förutsättningar att omsätta den här nya kunskapen eller använda de här nya verktygen. Då är det ju frustrerande. Och då kan det ju skada egentligen istället för att stödja verksamheten. Så återigen, varför ska jag gå den här kursen? Eller varför skickar vi chefen på kursen? Så det krävs mer än att skicka en chef på kurs för att tro att det kommer att få ett genomslag i verksamheten. Man måste tänka mycket närmare. Man måste organisera för lärande, är vad vi säger i arbetet i organisationen.
Vad kan det konkret vara?
Och då kan det kan ju vara så att alltså lärande, som jag, om vi återgår till det här med lärande, sker mycket i vardagsarbetet, så kan ju lärande handla om att man får ett nytt uppdrag, till exempel. Något nytt projekt som man ska leda eller så. Och hela tiden här är det ju då viktigt också att jobba med att reflektera över vad det här nya uppdraget i så fall bidrar med för chefen och ledaren och verksamheten. Så att om nu man börjar göra någonting nytt, får ett nytt uppdrag, så behöver man ju se också till hur tar vi tillvara det här nya lärandet och den här nya kunskapen hos chefen och för verksamheten. Så mycket feedback och återkoppling och det här kan ju ske på olika sätt. Ibland lärandet är ju lite svårt så där, för det är ju ingenting som man kan ta på för, liksom så, utan det finns ju alltid här hos oss. Men just det här att organisera för det och ha kunskap om hur kan vi synliggöra och dra nytta av det lärande som sker i vardagen.
Utbildningsavdelningar får ju anslag för att ta fram utbildningar som ska ge resultat. Och då behöver man kunna synliggöra resultaten, kunna mäta dem. Mm. Men om nu en stor del av lärandet sker utan att man är medveten om att man lär, går att mäta det?
Nej, men det blir ju lite svårt att göra det. Utan då behöver vi också igen gå tillbaka till det här. Liksom, varför, ja, vad, om vi nu jobbar med lärandet, då får vi se att vad är det vi vill uppnå? Varför organiserar vi de här forumen? De här, kanske ett reflektionsforum. Jag har bland annat, jag kan bara beskriva det då, att jag har bland annat jobbat med någonting som vi kallade då reflektionsgrupper för chefer. Och det handlade om att rusta, alltså syftet med att jobba med de här reflektionsgrupperna var att rusta chefen och ledaren för framtiden, för olika utmaningar och problem som man stöter på i sitt arbete. Och vi jobbade då över gränserna, organisationsgränserna. Så vi hade chefer från 3 olika organisationer, men ändå chefer med personal och ekonomiskt ansvar. Det finns ju likheter emellan organisationer vad det gäller de frågorna. Så. Och sen så utgick det ifrån dilemman eller problem som chefen stötte på i sin verksamhet.
Egna problem som man hade med sig?
Ja, precis. Så egna problem tog man med sig in i den här gruppen. Och det var 3 stycken chefer från respektive organisation. Så 9 chefer. Och det var stött då utav en facilitator, en som ledde processen. Man lyfter det här dilemmat och sen så får man hjälp att bena i det här. Och det kan man få hjälp genom att, jag brukar prata om att man abstraherar liksom problemet på en annan nivå och kan titta på det med teoretiska ögon också. Om det till exempel handlar om en personalkonflikt, då kan man ju lägga ett teoretiskt perspektiv som hur reagerar vi människor i konfliktfyllda situationer? Så diskuteras det här och det finns ju många med egna erfarenheter av liknande problem. Sen går man tillbaka ut i verksamheten och har med sig lite nya verktyg, lite nya idéer om hur man kan angripa det här problemet. Kommer tillbaka nästa gång till den här reflektionsgruppen och där fångar facilitatorn upp då. Vad är det som har hänt? Hur har det gått? Och då är det ju det här hela tiden att följa upp, återkoppla, jobba med det och ha den här tiden att reflektera. Och då tänker jag så här, det här var ju liksom organiserat, sanktionerat ifrån högsta ledningen i de här organisationerna. Så de här personerna kände sig verkligen utvalda att få möjlighet att faktiskt dryfta med andra chefer sådana här problem. Gör man det på plats, kanske med någon kollega eller så, det kan vara nog så bra. Men ibland kan det vara så att man behöver lyfta blicken och få in liksom andra perspektiv. För man blir väldigt detaljfokuserad när man är i det egna arbetet. Och det är det här som är det svåra. Att reflektera över sina egna processer och sitt eget arbete. Det kommer inte gratis. Det kommer inte liksom, nu ska jag sätta mig ner och reflektera. Det är inte helt automatiskt, för det är alltid någonting som pockar på. Som liksom, det är någonting nytt jag måste göra. Så försöka skapa de här tillfällena i vanliga strukturer. Och det är inte alltid så enkelt, det är det jag liksom försöker säga. Så man behöver lite hjälp med de här störningarna, att någon ställer de här frågorna.
Vad finns hindren i första hand?
Det tror jag är att vi är handlingsinriktade som individer. Vi är liksom inte riktigt skapade för att sitta ner och bara fundera och reflektera, utan vi behöver lite hjälp med det här. Och jag ska ge ett till exempel kring just det här att synliggöra lärandet. Och det är från mitt avhandlingsarbete. Då hade jag förmånen att kunna följa med ett antal socialsekreterare i deras dagliga verksamhet. Och det var akutbesök på psyk, det var polisförhör med barn, det var mängder av olika saker. Så efter dagen på fältet, som jag brukar säga då, så satte jag mig ner med socialsekreteraren eller sekreterarna och så ställde jag sådana frågor som: varför sa du på det där sättet? Varför gjorde du så? Och just för att komma åt det här, liksom, vad är det för kunskap jag bygger mina handlingar på och så. Och de här socialsekreterarna, det var en särskilt som sa det, att du ställer så konstiga frågor. Sådana frågor som ingen annan ställer. Och det var ett otroligt lärande för dem att verkligen se sig själv i sitt arbete. Så jag brukar säga det, att vi skulle alla ha någon sån där som följer med oss ibland och ställer såna här konstiga frågor för att verkligen fånga det här lärandet och den här kunskapen som används. Det går ju också att skapa de här reflektionstiderna, till exempel efter ett möte. Så kan man ju istället för att springa på nästa puck direkt, nästa möte, för ofta ligger de ju dikt på varandra, särskilt när man är chef. Man måste springa, ibland måste man gå lite tidigare för man ska hinna på det andra mötet. Men istället att ha en liten tid efter mötet och ta sig tid att faktiskt skriva ner reflektioner, saker som kommer upp under mötet och sådär. Det är ju en lärprocess i sig.
Det handlar alltså mycket om att kunna reflektera och verbalisera det man gör i sitt arbete.
Ja.
Och gärna med hjälp av en facilitator.
Ja, på grund av just det som forskningen visar att liksom det är svårt att vi får de här störningsmomenten och vi reflekterar ju ständigt i vardagen och skapar våra små hypoteser och sådär. Men vi är inte alltid så medvetna om det. Så det kan behövas lite hjälp med den delen.
Det här kan jag tänka mig är lättare att få till i vissa organisationer och svårare i andra.
Ja.
Vad har en organisation där det är lätt att få till det här?
Jag tror att det finns en kunskap om hur värdefullt det är att ta tillvara det här vardagslärandet. Och alltså om vi går tillbaka till det här med chefskurser och ledarskapskurser, hur ofta är det ett fokus på att få kunskap om hur man organiserar för lärande? Vad krävs det för organisatoriska förutsättningar? Tid, resurser, stöd, återkoppling. Hur mycket pratar man om det? Inte så där jättemycket, utan ofta är det ju fokuserat på något särskilt. Så jag tror att kunskapen om hur man organiserar och så är jätteviktig. Och den finns i organisationer till viss del.
Krockar ofta med andra saker.
Krockar ofta med många andra saker. Så jag tror att kunskapen behöver höjas lite så att sätta lärande på agendan. Att kanske börja, jag ska bara säga, jag tänker kanske börja möten på ett annat sätt. Att det inte bara är en informationsöverföring, utan det kanske är så att man inleder sitt ledningsgruppsmöte med att ställa den frågan. Vad är det för utmanande som har hänt dig den här veckan? Och vad har du lärt dig av det? Tänk vad spännande att börja på det sättet istället.
En sista fråga. Är kraven som finns på chefer rimliga så länge vi vill att det är människor som ska vara chefer?
Ja, men det är en bra fråga också. Ja, alltså då tänker jag så här just. Är de rimliga? Nej, det är de säkert inte alla gånger. Men som chef är det ju viktigt att att verkligen ta stöd i organisationen av då, eller att använda det som finns i organisationen, ska jag säga. De resurser som finns, så man inte står ensam som chef. Det tror jag är oerhört viktigt. Så det är väl också en sån otroligt viktig del som i en introduktion. Att verkligen lära känna de resurser och möjligheter som finns för en chef. Att verkligen vara chef. För om vi tittar på det senaste decenniet, eller egentligen de senaste decennierna, så har ju den administrativa avdelningen, den har ju ökat radikalt. Den är ju liksom, den tar mer och mer plats, och alla de här systemen och allting, så man tycker nästan att det styr våra liv mer. Men om det är så otroligt många fler administratörer, då borde ju det kunna finnas ett stöd till cheferna, eller hur? Så att inte de blir så ensamma. Så att jag tror just och team, att se till liksom att man har ett team kring sig som man kan delegera till och se det som ett samskapande mycket, det här ledarskapet. Sen är det ju viktigt att som chef också kunna fatta beslut och säga stopp i vissa frågor. Så det är en ständig balansgång det där.
Mm, det är som du säger. Det är komplext med lärande på många sätt, då inte bara för chefer.
Mm.
Och vi har nog bara berört en del på ytan och det finns mycket att djupa i.
Visst finns det det.
Om du skulle sammanfatta ditt budskap, kan du ta fram de viktigaste delarna om man vill få till bra chefs- och ledarutvecklingsinsatser?
Mm. Nej, men då... Och det där är så svårt, men jag tror kunskap är... Alltså kunskap om vad som kan hindra eller möjliggöra lärande, inte bara för chefer då, utan överlag i organisationen, tror jag är viktigt. Och att skapa de här frizonerna, forum, och det behöver inte vara så himla krångligt egentligen, utan tänka efter, vad har vi för möten idag och hur är de här mötena strukturerade? Går det att använda delar i alla fall utav mötestiden till lärande?
Reflektion.
Reflektion och lärande. För det är jag säker på och det har jag erfarenhet av, att man kan faktiskt ändra möten på ett sätt som gör att alla blir mer delaktiga också. Det finns ju väldigt bra verktyg att jobba med för att öka delaktigheten och att liksom verkligen nyttja och ta fram allas idéer. Så, men de behöver man ju liksom använda sig av då. Så gör det inte så himla krångligt egentligen, det är väl mitt budskap, utan försök titta på vad har vi idag och vad kan vi skruva på och ändra på. Det handlar ju mycket om vanor, att man går in i ett möte och så har man alltid gjort så här, jag har den här dagordningen och det är de här punkterna jag ska liksom ta här nu. Och sen i slutet så kanske det finns någon fri tid att säga någonting. Men kanske vända på den dagordningen då. Så det skulle jag väl säga, att gör det inte så mycket så jättekrångligt, utan försök att jobba utifrån befintliga strukturer i alla fall till att börja med.
Att inte göra det svåra så krångligt.
Nej. Ja. Ja, det var bra.
Då får jag tacka dig så väldigt mycket för samtalet, Gunilla.
Tack själv.
Har du eller din organisation lyckats med kompetensutveckling för chefer eller ledare? I så fall ska ni anmäla den som ett bidrag till Sveriges största tävling inom lärande, Swedish Learning Awards. Det kan ni göra inom tre kategorier, där en nytänkande insats för chefer och ledare som ger en dokumenterad positiv effekt faktiskt skulle kunna ta hem priset i alla tre. Kategorierna är bästa kompetensinsats, bästa innovation och bästa utbildningsavdelning akademi. Du kan läsa mer om tävlingen, där tiden för bidragsinlämning är till mitten av januari nästa år, på SLAs hemsida www.swelearn.se. En beståndsdel i kompetens, oavsett om du är chef eller inte, är courage, att våga. Så till sist några ord från 1800-talsförfattaren Ralph Waldo Emerson. Den som inte varje dag övervinner sin rädsla har inte lärt sig livets hemlighet.